Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hallå Anna-Sofia!
Men hallå Maria!
Nu är vi tillbaka. Nu är det dags för att göra en kvartalsläsning igen. Vi ska ta oss an kvartal 2 2024. Och vet du vad som är roligt? Vårt förra avsnitt som avhandlade kvartal 1, det är det näst mest spelade avsnittet i poddens historia.
Oh my god, vad roligt!
Ja. Så uppenbarligen så lyssnar folk på det här. No pressure. Du vet, när man tänker att det är någon som lyssnar på det man säger, då får man ju bli lite så här, oj, nu hoppas jag att det blir bra här. Men vi kör.
Jag förstår dem. Alltså jag förstår dem. För alltså är det någonting som är spännande så är det ju vad som är på gång i samhället och vad som påverkar och ger gud, ja. Och alltså jag vet att du har tittat på planeterna och jag har använt mina änglakort som vanligt. Men jag måste säga att det ser väldigt intressant och väldigt bra ut. På ett sätt som det inte riktigt har gjort förut. Så jag tycker det här känns jättespännande.
Vi åker. Men jag tänkte ändå att vi kanske skulle göra en liten tillbakablick. Sådär.
Ja, var har vi varit?
Var har vi varit? Var kommer vi ifrån? Och det är ju så att den stora astrologiska händelsen var ju att Pluto gick in i Vattumannen igen då i slutet av januari. Man var ju inne där en liten stund under, ja, från mars till juni förra året. Och då vet jag att vi pratade lite grann om att det var som en liten förhandstitt på vad kanske som skulle komma. Och då, det som hände mycket då, det var ju att ChatGPT breakade och alla började prata om liksom AI-robotar och såna här grejer. Så att det var ju en liten tanke som jag också hade, att vi kommer nog få se samma tema nu igen när Pluto, för att när planeten går in i ett nytt stjärntecken så är det som att den säger hallå, här är jag och här är det vi nu ska börja jobba med. Och ja, simsalabim, nu pratar alla AI igen. Jag vet inte om du märkte det, men det var lite så här att det gick lite ner under ytan. Det var inte liksom top news i världen och plötsligt så blev det på en gång. Och den här gången så ser jag en liten nyansskillnad. För nu verkar det handla väldigt mycket om hur enkelt det är att inte bara göra digitala bilder. När man har skrivit någonting till någon sån här bildgenerator så kan man ju skriva jag vill ha en bild med en kvinna som bär en kanin eller vad det nu än är. Så får man en bild. Men nu handlar det faktiskt om att göra video med hjälp av att bara skriva instruktioner. Och jag såg faktiskt där och då i typ månadsskiftet januari-februari så kom det upp en sån här video på sociala medier som var AI-genererad. Det var en naturfilm och det var oerhört vackra och färggranna fåglar. Och i kommentaren, det var så intressant för att kanske för att jag är intresserad av fåglar och naturfilmer, så kände jag direkt att det här är ju inte på riktigt, det här är ju inte äkta fåglar. Men de var oerhört naturtrogna. Det var bara det att de var liksom lite mer färgsprakande än vad man brukar se i naturen. Men tittade jag liksom i kommentarerna på den här videon, men då undrade ju folk, vad är det där för art? Den där känner jag inte igen, var bor den där fågeln någonstans? Och det där är ju ett tecken på att nu kommer vi in i den här eran när vi inte kommer att kunna skilja verkligheten från typ fantasin eller bilden som förmedlas. Så det är ju ett starkt tema, tänker jag då.
Och ställer helt nya utmaningar för oss som människor i hur vi navigerar det här. Alltså källkritiken, den har jag hört talas om ibland. När man pratar om att det gäller att vara källkritisk. Men nu när AI kommer in och faktiskt får oss att se saker som inte finns, då kommer man än mer behöva lita på sin egen kunskap och sitt eget omdöme. Så att den här källkritiken, den kommer ju att växa helt enkelt.
Verkligen. Och jag kan nästan börja fundera på om det är så att vi är liksom i något form av paradigmskifte som också innebär att vi kanske börjar acceptera mer och mer. Så här, ja, vi lever i en värld av illusioner. Och att vi på något vis gör de här illusionerna, alltså inte att vi kanske bara så här, ska kolla, är det sant eller inte, utan kanske att vi till slut börjar så här, ja, allt är ju en illusion. Så vad spelar det för roll om jag tittar på verkliga fåglar eller liksom overkliga fåglar? Och kanske kommer vi till den här insikten om att, du vet, allt är, som man brukar säga, maya. Alltså att allt som vi upplever, även den fysiska världen, kan vara ganska mycket av en illusion för att den är skapad av våra tankar. Jag vet inte, kanske kommer vi så småningom runt hela cirkeln från källkritikens värld och försöker slå hål på vad är falskt och vad inte, till att bara så här,
Eller hur?
är illusion.
Alltså när jag kikade på, för nu gick du tillbaka och kollade vad hade hänt. Alltså vi såg det här, vad har hänt? Och jag gjorde faktiskt samma sak. Jag gick tillbaka och vad har hänt? Hur har det varit? Och där var det väldigt mycket fulländning. Och om jag kikar på hur jag upplever samhället nu under första kvartalet 2024, så upplever jag att det finns hoppet börjar komma tillbaka. Inflationen har lite börjat dämpas, man börjar känna att det börjar spira lite grann. Det kommer fortfarande varningar att folk har tyckt det varit jättejobbigt med omställningen. Jag själv är väldigt skakad av det här med att man pratar om att 3,3 miljoner svenskar har problem med alkohol. Att man när det blir så tungt inte har någonting man kan ta till för att må bra i kroppen. Utan att man tar och dämpar istället för att återställa, kommer tillbaka till sitt högre jag, får tillbaka energierna. Och det är ju det här att det är där vi behöver vara. Det är där jag känner att vi som jobbar med helande behöver få vara. Att hjälpa folk att energimässigt komma tillbaka. Alltså tänk vad häftigt om alla glas vin som tas i samhället, tänk om folk hade tagit en reiki istället.
Verkligen.
Alltså, ja.
Ja. Jag hörde också en helare som pratade om det här med att folk som lär sig meditera och kanske är med på sådana här guidade meditationer som har haft problem med droger, alltså varit drogberoende, kan liksom säga så här, wow, nu fick jag samma kick som jag har fått tidigare av drogerna. Nu får jag den kicken av att göra såna här häftiga meditationer
Eller
utan sidoeffekterna, utan det negativa.
Ja.
Om man kunde få folk att förstå det, att det du söker finns där, det finns där inom dig och det
Ja.
finns i, liksom, om du bara öppnar upp för kopplingen till någonting större så behöver du inte ta de där drogerna.
Jag har en shamanvän och hon sa någonting. Och jag vet inte om det är sant, men jag tycker tanken är så intressant. Hon sa att vi är gjord för att vara till exempel i möten, i flöden, alltså verkligen mötas. Och det här är så svårt att nå, eller det var speciellt svårt förut när energierna varit så låga i samhället. Det har hänt ganska mycket nu för tiden. Men hon säger att vi människor uppfann alkoholen som ett sätt att syntetiskt återskapa det vi egentligen har inom oss. Och jag har ju upplevt det, jag har ju hållit hur mycket helande kurser och sådana saker som helst. Och de energierna som blir, alltså när folk verkligen genuint skrattar, det är lättsamt, det är glatt, man mår gott, man tycker om varandra, man får idéer, man får visioner, man känner sig som sig själv, man blir påfylld. Alltså den upplevelsen är ju så mycket härligare. Än att liksom, ja men jag tar någonting för att få vila sinnen en stund. Och dämpa av och må dåligt imorgon. Alltså, jag tror att allt fler börjar komma in i det här att åh, tänk om man skulle få byta ut de där nackdelarna och få bara fördelarna istället. Ja, det hade varit coolt.
Verkligen. Jag tänkte fortsätta berätta vad som hände i februari, som var stort. Det var ju att Mars och Venus hoppade in i samma badtunna som Pluto. Alla tre bildade en konjunktion på himlen i alldeles i början av Vattumannen. Och det här är ju väldigt liksom dynamiska krafter. Mars som är liksom både aggressivitet, men Men också vårt driv och Venus som är skönhet och attraktion och allt sånt där. Och en intressant nyhet som jag fångade upp i februari. Vi ska säga att Pluto är ju också väldigt mycket förknippad med trauman, övergrepp, död, omvandling. Alltså det är inte jättehärliga energier. Pluto kan vara fantastisk helare, men det är också ofta när Pluto är involverat så går vi igenom väldigt svåra, tunga saker. Och det jag fångade upp då, det var, jag satt bara och gapade när jag såg den här, jag tror det var på Nyhetsmorgon. Polisen i Storbritannien, de utreder ett virtuellt sexuellt övergrepp. Det var en flickas avatar som blev utsatt för ett övergrepp i ett VR-spel. Och det låter ju komiskt, alltså så här, att bli utsatt för ett övergrepp virtuellt, hur går det till? Samtidigt så kan man ju förstå att det här blir ju en förlängning av dig. Det är ju ändå du som går runt i den här världen. Så det är ju någonting som faktiskt händer dig rent psykologiskt. Även om det inte händer dig någonting fysiskt så blir det både emotionellt och psykologiskt en väldigt stark påverkan. Det är alltså vad som hände var den här digitala figuren som är du i en digital värld, Vattumannen, som råkar ut för ett brott. Alltså ett övergrepp och ett sexuellt övergrepp. Jag bara, Mars, Venus, Pluto i Vattumannen. Det var nästan så här astrologiskt spot on och lite så här skrattretande. Så astrologer brukar prata om att det var bra ur ett astrologiskt perspektiv för att symbolerna sammanföll. Sen var det ju inte bra i verkligheten.
Men det flikar in med det vi började med. När du börjar prata om att gränserna suddas ut mellan vad är verklighet, att allting egentligen på något sätt blir verklighet. Det ligger ju lite i det också.
Ja, det gör det. Jag kan bara upprepa vad som stod. Det stod så här, enligt The Guardian ska flickan ha spelat ett VR-spel i Metaverse, en virtuell miljö på internet, där hennes avatar attackerades av flera andra spelare som utsatte avataren för vad som beskrivs som en virtuell våldtäkt. Det är ju hemskt. Ja. Så det kanske är mer sånt, tyvärr, som vi då kommer att se nu framöver. En mer positiv nyhet som är kopplad till Pluto i Vattumannen, det kom också i slutet av januari när Elon Musks företag Neuralink annonserade en lyckad robotoperation. Alltså en robot hade opererat hjärnan på en människa och satt in ett implantat. Det här var en förlamad person. Och med det här implantatet så kan personen bara genom att tänka kunna styra till exempel en dator, en telefon eller annan utrustning. Så den här, det som tidigare var science fiction, typ Robocop och de här som har varit förstärkta av teknik, alltså vår fysiska kropp som är förstärkt av teknik. Nu börjar det faktiskt hända på riktigt.
Men alltså vilket psyke man måste ha för att hålla koll på tankarna. För vanligtvis inom psykologivärlden så pratar man mycket om att du är inte allting du tänker och tro inte på allting du tänker. Och om du rent ska styra din fysiska omgivning med dina tankar, ja, då gäller det att hålla ordning på vilka tankar du har.
Men jag tror att de har pinpointat, för det här var så, varför en robot var tvungen att göra det var att det var så mikroskopiska små grejer som skulle stoppas in på exakt rätt ställe i hjärnan. Precis det område där de då kan se att det styr precis det man vill komma åt. Och jag tror att det var att man ville få den här förlamade personen att få till rörelser i kroppen. Så det var något rörelsecentrum som då ska överföras till en dator och kanske hjälpa de här proteserna eller så.
Om det är någon som hör det här som jobbar med de här typen av frågorna så vill jag vara med på ett hörn. Jag tycker det låter jätteintressant och spännande.
Och sen, jag är ju någon evig optimist ändå och försöker ju hitta tecken på att vi ska nå någon form av fred i de här konflikterna som pågår. Vi har ju Ukraina-Ryssland som har pågått alldeles för länge känns det som. Det är så många människor som har farit illa där. Och sen så har vi ju då Israel-Palestina-konflikten som ju blossade upp igen i höstas. Och jag försöker hitta några små korn av hopp. Och ja, det jag kan säga är att den dagen när Merkurius, som ju brukar vara en budbärare, det är symbolen för Merkurius, när Merkurius gick in i väduren, som också är krigsgudens hemmaarena kan man säga, då bröt ju nyheten ut att påven i en intervju har sagt att Ukraina kanske borde ha modet att vifta med den vita flaggan och inleda fredsförhandlingar. Det här är stort, därför att som jag uppfattar det så har ju egentligen alla världsledare mer liksom eldat på och hejat på att det ska fortsätta vara stridigheter och att man måste kämpa och man måste liksom stå upp för Ukrainas rätt till sina gränser och så vidare. Och det är klart att man ska göra det. Men allting har ju någon form av pris. Hur länge ska man ha den strategin? Hur många människor ska fortsätta dö i den här konflikten som inte verkar liksom, det verkar ju inte gå att vinna någonting av det. Och till syvende och sist så måste man ju börja förhandla om hur vi ska kunna lugna ner det här. Så jag tyckte att det var väldigt spännande att ändå påven, även om han inte har någon kanske reell makt, så lyfter han upp en tanke som ingen har liksom vågat säga tidigare. Är det dags att vi börjar med fredsförhandlingar på riktigt? Är det här värt det? Så att jag, ingenting har ju egentligen praktiskt förändrats, men jag är lite försiktigt optimistisk. Det som också ska sägas var att precis dagen innan så annonserade Turkiets Erdogan att han minsann, han är beredd att hålla en fredskonferens för de här båda stridisarna. Och sen så, nyheten om påven, den kom ju då ut när Mercurius kom in, liksom, precis gjorde sin ingress i Vattumannen. Men det sägs också att själva inspelningen av den intervjun gjordes tidigare, alltså under februari. Och då var det ju faktiskt då som Venus och Mars gjorde sin konjunktion. Och jag vet att jag pratade om det här redan förra året någon gång när vi hade Mars och Venus ganska nära varandra, men de nådde aldrig den där exakta konjunktionen. Det har inte skett förrän nu. Och att jag hade någon form av förhoppning om att Venus kanske skulle kunna påverka krigsguden Mars till att vara lite mjukare. Vi får se. Vi
Håller
får se
tummarna.
vad. Vi
Ja,
håller.
vi längtar alla.
Ja, sen är ju Mars och Pluto är ju en utmaning för att där blir det ju liksom en eskalering gärna. Så det känns som att Venus har försökt i alla fall. Ja, men du, ska vi nu börja titta framåt då?
Eller hur? Vad är på gång?
Ja, när vi går in i det andra kvartalet, jag ska också faktiskt dela skärm för de som tittar på videoversionen av det här, så ska vi kika lite grann på hur planeterna står på himlen. Och när vi nu går in i andra kvartalet så är planeterna väldigt koncentrerade på himlen. Det är i fiskarna så har vi Mars, Saturnus, Venus och Neptunus. Venus och Neptunus, de är här i ett tillstånd som man kallar exalterade. Venus mår väldigt bra i fiskarna. Hon blir väldigt liksom, kärleksfull och man pratar om den här liksom, upphöjda kärleken till alltet, liksom, lite mer spirituell Venus. Och Neptunus känner sig väldigt hemma i fiskarna som också är havets tecken. Och i väduren har vi solen och där mår solen toppen fint. Där är solen exalterad. Och i väduren har vi också norra noden, asteroiden Chiron och Mercurius. Och här i väduren kommer faktiskt Mercurius hänga ovanligt länge. För april kommer att präglas av att Mercurius är i retrograd. Så den kommer att gå tillbaka genom väduren största delen av månaden. Och i oxen, där hänger Jupiter och Uranus och väntar på sin härliga lilla kyss som kommer snart när de möts. Jupiter håller på att närma sig Uranus. Och det är faktiskt bara Pluto som är för sig själv i ett stjärntecken och det är då i Vattumannen. Månen, ja, hon rör sig ju väldigt fort genom alla stjärntecken. Och börjar det här kvartalet på morgonen den 1 april i Stenbocken. Det tar ju ungefär 2,5 dagar bara för henne att traska igenom varje stjärntecken. Så hon rör sig mycket, mycket fortare. Sen är vi faktiskt också nu mitt emellan förmörkelser. Efter månförmörkelsen, som är den 25 mars, så kommer det en solförmörkelse alldeles strax nu i april. Och det här, när man är mellan två förmörkelser, det är några veckor när många personer upplever större förändringar i sina liv beroende på vad det är som aktiveras i det personliga horoskopet. Och mitt tips är faktiskt, jag kommer inte gå igenom det idag, utan jag tänker, lyssna gärna på avsnitt 48, där jag ganska grundligt går igenom vad de här sol- och månförmörkelserna innebär rent astrologiskt, både på det kollektiva planet och i våra personliga horoskop. Men det är en längre period som egentligen har börjat ungefär 1-2 veckor innan den 25 mars och som också kommer att avslutas 1-2 veckor efter vi har den här solförmörkelsen som kommer nu i april.
Vet ni vad änglakorten sa?
Nej.
De sa romance.
Är det rätt?
Romance, romance. Och det är lite det här du är inne på, att alltså, vi har haft det ganska bra, det är dags för en ny fas. Och för, alltså, innan vi hittar någon riktning i tillvaron så behöver vi bli lite förälskade. För när vi blir förälskade så kallar vi in nya energier. Alltså vi kallar in sånt vi inte haft förut. Och hade man då bara fortsatt med gamla vanliga, då hade det inte hänt någonting. Så det måste in lite förälskelse. Och alltså just nu, jag tror generellt att vi är lite svårflörtade, för det har varit ganska tuffa tider. De flesta känner nog mer att åh, jag behöver bara få vila, jag vill bara återhämta mig. Jag tror få av oss känner åh, vad kul, jag är redo för nya utmaningar. Utan de flesta är nog lite mer bara, ja, jag känner att jag behöver något nytt, men jag vill gärna ta det lite lugnt. Men vad som händer är att alla de här små sakerna som kommer till oss, som vi blir lite förälskade i, de här sköna, mysiga, åh, det där tycker jag om, de väcker en liten längtan i oss. Och varje
Verkligen.
gång de plingar till, så just ja, just ja, just ja. Så jag fick också känslan av att det börjar plinga i början av kvartalet, men i takt med att veckorna går så blir det lite djupare saker som vaknar till, att man kommer, åh, men det här känns viktigt, men det här vill jag verkligen ha. Så det blir inte den här plötsliga, och en gång jag blir jätteförälskad, jag släpper allt och bara går. Utan det är mer att vi blir, ja, uppvaktade är väl ett bra ord.
Kan det också vara
Ja.
lite förälskade i livet på något sätt?
Ja,
Att
det
vi liksom
hoppas jag. Ja, tänk om det skulle
får
vara
någon
det.
form av
Ja.
ny energi kring att känna mening. För
Ja.
när jag ser liksom att Venus och Neptunus möts
Ja.
nu i himlen, så är det lite grann som att vi vågar börja drömma nya drömmar.
Oh,
Neptunus är väldigt
ja, precis
drömmande.
så.
Och Venus är ju den här liksom kreativa energin och den här härliga liksom, ja, men att vi känner lite tillförsikt och hopp kanske på något sätt. Ja, det kollektiva planet.
Ja, men det är den tiden nu. Det är nya frön som börjar planteras, det är nya saker, nya energier, förälskelse. Mysa, ha roligt helt enkelt. Ja, hitta
Ja.
tillbaka till livet. Det låter en jättebra plan.
April börjar verkligen på det sättet. Men det är också så att just den här dagen, 1 april, så ser vi, om vi tittar på ett horoskop, så ser man också att Merkurius står här 27 grader och så kommer ett litet S bakom. Ett litet S bakom kan man säga i mitt program. Det betyder att Merkurius precis här den här dagen står still på himlen, den är stationär och vänder nu och börjar gå bakåt på himlen och går i retrograd till och med den 25 april när han kommer att nå tillbaka till 15 grader i väduren. Men som jag har ju pratat lite grann tidigare om med det här med retrogradplaneter, så börjar ju temat för den här perioden starta redan första gången när planeten går över den där graden, 15 grader, som man kommer att återvända till och börja sedan gå framåt igen. Och när han går då, när han varit från 15 grader fram till var han är nu, 27 grader, så är det som en skuggperiod dit han kommer att komma tillbaka. Och den skuggperioden startade då redan den 19 mars. Och hela retrogradperioden är inte riktigt över bara för att han börjar gå framåt. För att han behöver liksom komma tillbaka och gå förbi de här 27 graderna där han nu börjar backa. Och Det sker inte förrän den 13 maj.
Mm.
Så
Ja.
ja, retrograd går
Mm.
baklänges på himlen. Det är mellan den 2 april och 25 april. Men hela skuggperioden omfattar 19 mars till 13 maj.
Alltså jag fick upp kortet underskatta inte motståndet under den här perioden. Och det är det här att det väcks massa idéer, det kommer framåt, men det finns den här bromskraften att vi är inte så jädra pigg på att haka på saker. Nu har vi faktiskt kämpat ganska hårt, vi har precis kommit på banan igen, vi är inte så förändringsbenägna. Vi vill gärna stanna kvar och ibland behöver man ju. Alltså tyvärr är det lite så att när vi har mer att vinna på att göra en förändring än vad vi har att vinna på att stanna kvar, det är då vi först är redo. Så det här när det plingar till i skuggsidor och det är liksom jobbiga saker som bubblar upp och förstärks, det gör att förändringen in i det nya går lättare, för vi får lättare att flytta på oss. Men man märker att vi har liksom dolda krafter som, nej, vi är inte så pigga, vi bromsar, vi håller emot, nej, men vi vill inte flytta på oss. Vi flyttar inte. Är det
Nej,
inte så man brukar säga? Ja.
precis. Och det är Merkurius retrograd i väduren är förstärkt, alltså det här med att vi måste gå tillbaka, tänka om, göra på nya sätt, lösa lite gamla problem som dyker upp igen. Men det förstärks också av att vi faktiskt kommer att ha ett möte mellan Mars och Saturnus. Och Mars är den planet som styr över vädurens tecken. Så Mars är liksom påverkad av det här att Merkurius hemma hos mig håller på och backar och håller på och gör konstiga saker. Det påverkar liksom Mars i sitt uttryck, och när Mars stöter på Saturnus så är det som att stöta på en vägg. Så att vi har liksom två grejer här som säger astrologiskt precis det du just sa om att bromsa,
Broms,
stanna upp.
broms, ja.
Ja.
Ja, livet försöker lirka. Kom igen nu, hitåt, hitåt. Vi bara, nej.
Nej,
Jo, men kom igen.
men det är
Nej.
ju hälsosamt. Alltså,
Ja.
då ska vi ju stanna upp, och det är där.
Ja.
Det här är ju en naturlig cykel, det här med att Merkurius går retrograd ungefär 3 gånger på året. Sådär. Så är det ju som att ja, vi kan inte bara rusa framåt, för då blir det inte bra, utan vi behöver det här. Men det kan kännas frustrerande och lite tråkigt och lite jobbigt. Och då ska jag säga så här att de som har planeter eller ascendenten eller MC-punkten i andra halvan av de kardinala stjärntecknen, och det är alltså väduren, vågen, stenbocken och kräftan, de kan känna av den här Merkurius retrogradperioden allra mest.
Grattis för mig.
Ja. Det här brukar ju då, med Merkurius handlar ju ofta om problem med kommunikation, resor, handel, teknikprylar, avtal och kontrakt. Vi pratade ju precis innan här om att du har blivit lite ansvarig för både vatten och elen där du bor. Så att det kan ju vara mer grejer som kommer att poppa upp nu.
Ja, och så mycket som jag ska resa nu framöver. Känns ju också frestande det här.
Men då kan man ju mentalt förbereda sig på det, att okej, det kanske kommer att bli strul. Jag kommer ju att komma fram. Men liksom, om jag är mentalt förberedd på att det kan bli lite stökigare, så är det ju också så att jag kanske har ett större tålamod för att hantera det på ett bra sätt, så jag inte går runt och bara mår dåligt i det, utan bara ja, det är nu så här som det behöver vara för att det kanske ska bli någonting bättre i slutändan.
Alltså jag har blivit lite bekväm. För jag har upptäckt att jag har varit en person som överanalyserar. Man behöver ha alla svar innan man börjar. Och de flesta blir ju inte av. Så nu har jag själv för egen del börjat med någonting jag kallar feedbackmetoden. Så att det som inte funkar, det brukar studsa tillbaka till en på något sätt. Och när någonting studsar tillbaka, istället för att bara lösa det och gå vidare. Liksom, ja men, oj det blev en försening. Ja men, hur ska jag lösa det så jag kommer liksom i tid? Det är klart man vill komma i tid. Men nu för tiden har jag blivit en sån här som tar vara på det där. Ja men nu kom jag lite, varför blev det en liten förhalning? Är det någonting jag kan göra i det här? Är det någonting jag kan upptäcka? Är det någon människa jag ska möta? Är det en tanke jag ska ha? Vad är det som, inte sådär, det måste finnas en mening med det, utan tvärtom, det är en mening med det. Vilken är det? Jag upplever att när jag har börjat göra det och göra saker ordentligare första gången de dyker upp, så öppnar det sig så otroligt mycket gåvor. Det är så mycket som bara faller på plats av sig själv. Så att jag har blivit allt mer, från att ha varit en sån som alltid har velat komma framåt fort, så har jag nästan blivit tvärtom. Att ja, men det får ta den tid det tar, jag hinner, det går bra.
Faktiskt, och jag tycker det är väldigt spännande att notera de här människorna som, det kan vara någon som du bara möter i en affär som plötsligt säger något eller gör någonting att, ja, men det där var nog ett budskap på något sätt som betydde någonting för mig. Eller kanske bara att man, det behöver inte ens vara någon som säger något, men att du observerar en händelse på stan eller någonting som får dig att tänka en ny tanke. Och vikten av att då inte bara rusa på och vara frustrerad över att oj, 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 nu kom jag en kvart sent här eller nu vart det inte som jag hade tänkt mig och gå runt och vara liksom irriterad på livet. Att verkligen vara i nuet och
Tankar
observera.
det. Ja. Det går faktiskt fortare när man gör det. Man tror det inte från början, men när man upptäcker det som förändrar sig när man tar vara på nuet, så upptäcker man att det är den snabbaste vägen.
Ja, det här härliga då med Venus som gör en konjunktion till Neptunus, det kommer att ske för de som vill veta var händer det i mitt horoskop. Det kommer att hända på 27 grader i fiskarna. Och då är det ju alla de liksom föränderliga tecknen som också kan få en opposition. Om du till exempel har planeter i slutet av Jungfrun eller om du har planeter i slutet av Tvillingarna eller Skytten, så kan du också, kan man säga, drabbas av den här romantiken som är i luften. Och det kan, så här, ja, det kanske är någon form av, jag ser framför mig, du vet, man blir liksom skjuten av Amors pilar och man bara dånar, man får en så här romantisk chock.
Det
Det
längtar vi
är
efter.
en bild jag får i huvudet som är lite
Ja,
komisk.
de är helt rätt.
Men vi kan också bli medvetna faktiskt om en illusion som vi har gått på. För Neptunus har en förmåga att också ta bort liksom slöjorna som vi har haft framför våra ögon. Och att vi kan liksom bli medvetna om den där illusionen på något sätt. Men vi kan också kanske gå igång på den här nya vackra drömmen. Och börja, liksom börja odla en ny vacker dröm här.
Ja, det är verkligen där vi är nu. Det är det vi behöver på så många olika plan. Börja bygga nytt.
Venus, det handlar ju om sensualitet, kärlek, relationer. Och det är relationer i allmänhet. Det behöver inte bara vara liksom kärleksrelation, men hur vi är i relation till andra. Venus symboliserar också pengar, tillgångar, ägodelar. Och hon är som sagt extra sensitiv och kraftfull i fiskarnas stjärntecken. Hon är exalterad här. Och Neptunus, det är ju kopplingen till det spirituella, den andliga sfären, drömmar, vår intuition och sådär. Så dagarna omkring den 3 april präglas av en sensitivitet och vi kan också bli medvetna om lidandet i världen, lika väl som det vackra och sköna i livet. Så det är mer, vi är öppna spirituellt. Sen har vi ju då 7 till 8 april, då har vi massor av planeter i väduren. Vi har solen, månen. Jag ska hoppa lite framåt här så du ser det här på skärmen också, Anna-Sofia. Vi har solen, månen, Merkurius, Venus, Chiron och den norra noden här. Det är ett väldigt starkt stellium. Och det är klart att då blir det mycket fokus på liksom action, drivet, frågor kring det här med krig kanske dyker upp. Det kanske kommer att vara i nyheterna och medierna en hel del diskussioner kring hur ska vi ha det med de här konflikterna egentligen. Och sen så har vi också då den 8 april, solförmörkelsen som faller 19 grader i väduren. Det här är en total solförmörkelse. Och den faller, den kommer in från Stilla havet, den går över Mexiko, genom Texas och passerar nordost, genom USA, genom Maine och ut över Kanada, passerar Quebec och ut över Newfoundland. Så de som är riktigt inbitna, de reser ju dit nu för att få se den här totala solförmörkelsen, för det är ju en väldigt häftig händelse. Och senast det hände i Sverige, det var 1954. Och jag vet att för det skedde här i norra Sverige och jag vet att min mamma har minnen av Och ja, det är nog en väldigt häftig grej att vara med om. Men det innebär ju också någonting både på liksom det kollektiva planet och i våra personliga horoskop. Så lyssna tillbaka gärna på avsnitt 48 som handlar om det. Och bara veta att har du planeter i väduren, vågen, kräftan eller stenbocken så kan du känna av det här extra mycket. Sen har vi då direkt efter så har vi den här konjunktionen med Mars och Saturnus i 14 grader i fiskarna. Här har vi då motsatsen kan man säga till Venus och Neptunus i fiskarna. Nu kommer en helt annan energi som är mer liksom lite hårt, kallt, kanske till och med lite brutalt med Saturnus och Mars i kombination. Och det är ju så att Saturnus sätter upp hinder och Mars vill framåt och vinna till varje pris. Och man kan spekulera kring rent symboliskt, kan det bli konflikter och stridigheter ute till havs? Vi har ju sett lite sådana tendenser med attacker där runt Jemen och de här rebellerna och någon amerikansk soldat som hade blivit skadad och USA som vill liksom ge igen och sådär. Händer det saker till havs kan man fundera över. Eller kan det i allmänhet vara problem för sjöfarten? Skulle kunna vara så. I det värsta scenariot så finns det ju också faktiskt tyvärr en potential för ett ökat lidande i världen. För Mars symboliserar brutalitet och vapen och Saturnus död och svårigheter som man behöver liksom uthärda. Och det här betyder ju inte att just du personligen kommer bli drabbad av det här. För det finns lika många tolkningar som också är konstruktiva och med bra och nödvändiga energier med action och struktur kan man också se det som. Att vi börjar bygga en struktur kring saker och ting. Så att det går liksom inte att säga så här, nu blir det bara en massa död och elände. Nej, det är inte så enkelt med de här astrologiska symbolerna. För det kan vara lika mycket liksom positiva saker och hur det kommer att falla i det personliga horoskopet är också svårt att säga så här generellt.
Men det brukar ju vara så. När vi ska gå framåt så behöver man både locka framåt med bra visioner och bra bilder, men också få en att tycka det är så pass obekvämt så att man faktiskt går framåt. Man gör en förändring för man tycker inte om det. Alltså status quo är det värsta som kan hända. Någonting måste ske och då är man ofta väldigt förändringsbenägen. Så det är inte så konstigt om det är det. Men det blir också det här, jag tycker det blir så tydligt att vissa dagar kan vara helt fantastiska och sen kommer energin vara helt annorlunda. Så här är det verkligen att ta vara på ögonblicket. Gå inte runt och tänk på, men det här kan jag göra nästa vecka. Nej, men du, då är det helt andra förutsättningar. Så ta vara på det nu. Har du lust, gör det nu.
Ja, och förstå vilken kontrast mellan det här härliga Uranus, Venus och sen bara bang så är det liksom Mars, Saturnus. Nej, det, ja, det är
Den här såg ju ännu värre ut. Det var ännu massa ilskna röda streck. Eller? Är det ett bra
jajamän,
tecken?
nu hoppar vi framåt till mitten av april. Och det är framförallt månen som kommer att göra kvadratur till alla de här planeterna i väduren. Och jag vet ju också att när månen gör sådana här aspekter så kan det vara just den här dagen som är liksom extra, att det händer någonting eller att någonting briserar i nyheterna. Så att vi har också här i mitten Merkurius som kommer att närma sig solen här. Det blir en konjunktion mellan Merkurius och solen den 11 till 12. Ja just det, här går vi Merkurius baklänges. Så Merkurius har ju liksom passerat förbi. När vi tittar på den här bilden den 15 april så har den konjunktionen redan varit. Det vi däremot ser på den här bilden är ju att vi har Merkurius i konjunktion till asteroiden Chiron. Så vi har först haft en konjunktion, Sol-Merkurius, och så backar Merkurius tillbaka till att möta på Chiron igen. Det här är ju liksom ett återseende eftersom Merkurius har passerat här när han gick framåt. Så nu är det liksom, nu går han tillbaka och hälsar på Chiron igen. Och det är också den här grejen som gör att jag tänker att det kan vara något bud, Merkurius, budbäraren, något budskap om något som är sårat, något sorgligt. Chiron brukar vara våra sorger, men Chiron är ju också den här fantastiska liksom förvandlingen och transformationen till helande. Så kanske kommer något, också något positivt besked om någonting som behöver hela nu. Och ibland kan vi också behöva bli mer känsliga för lidande för att på samma sätt stanna upp och tänka efter. Är det här värt det? Ska vi börja processen med att liksom läka det här istället? Kanske känns bättre. Och ja, här kommer vi ju också in i konjunktionen mellan Jupiter och Uranus. 21 grader i oxens tecken. Och mellan den 15 april till den 26 april så är de här två inom 1 grad liksom från varandra. Senast de här två möttes i oxens stjärntecken, det var faktiskt i maj 1941. Det är ganska länge sedan. De träffas ju ganska ofta och gör en konjunktion, men att göra det just i oxen, för då blir man så här, vad betyder det här? Och då kan man gå tillbaka och titta lite grann på vad det innebär. Då var ju andra världskriget i full gång och det var också den gången så var det att Jupiter och Uranus fick en kvadratur från Mars. Så det var en mer aggressiv period. Det är lite snällare nu faktiskt, för att vi har en sextil från Mars till den här konjunktionen. Uranus förknippar vi ju mycket med uppfinningar, teknik, nytänkande, sånt som frigör oss, som ger oss ett större mått av frihet. Det kan ju vara en ganska rebellisk period. Och Jupiter är ju den som bringar harmoni och lycka och också förstärker saker och ting. Så det blir en väldigt stark, jag ska säga, Uranus-energi här. Och vad hände då i maj 1941? Ja, en av de grejerna som jag tittade tillbaka på, som jag tyckte verkligen så här skrek Uranus-Jupiter i konjunktion, det var att britterna lyckades knäcka den här Enigma-koden. Det var ju, de hade lyckats komma över en sån här maskin och lyckats lista ut hur den fungerade för att kunna avkryptera meddelandena som nazisterna skickade, ja men, till sina ubåtar och till sina stridande förband och sånt där. Och kan man lyssna in på vad fienden planerar och deras strategier, då får man ett starkt övertag. Så det här var en viktig pusselbit för att kunna få ett övertag över Tyskland och så småningom vinna kriget. Och jag tänker då att kanske kommer det vara en ny uppfinning eller något genombrott som sker här, men vi kanske inte får veta det på en gång. Det kan ju vara någonting som sker liksom i det fördolda, men som faktiskt sätts igång här.
Men verkligen, tänk dig om de hade, åh, vi har knäckt koden, och så går de ut till tidningen och berättar det.
Kan man ju inte göra.
Alltså, nej, alltså, oj, 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 alltså, vissa saker som sätts i rörningen, det måste vara i det dolda, så är det bara.
Ja, så är det.
Så är det.
Det som är spännande faktiskt mellan de här två tidsepokerna, det är också att Venus, både då och nu, också samtidigt är i en konjunktion med Merkurius, som ju handlar om kommunikation. Så att, skillnaden är att Venus nu är i väduren och då var hon i sitt starka hemmatecken i oxen. Så kanske så här, just det, Venus i väduren. Det skulle potentiellt också faktiskt kunna handla om en uppfinning som handlar om nya vapen. Och det vet jag inte om jag tycker är så kul egentligen. Men ja, någonting är helt klart i görningen. Och de som har planeter här omkring 20 grader i de fixa stjärntecknen. Och det är ju oxen, skorpionen, vattumannen och lejonet. De kan ju på riktigt uppleva att det sker någonting, någon plötslig händelse mellan 15 till 26, som ja, kanske ger dem ett större mått av frihet i sina liv, som överraskar dem på något sätt. Och det händer mer grejer just de här dagarna. Under den här perioden då när Jupiter och Uranus är i sin konjunktion så har vi också, som jag nämnde, att Mars 18 till 20 så gör också Mars den här sextilen till Jupiter och Uranus. Den 20 så går solen in i oxen och månen gör en fin trigon till Jupiter och Uranus. Den 21 så är konjunktionen helt exakt mellan Jupiter och Uranus. Och den 21 till den 22 så är också solen i oxen då i en kvadratur till Pluto. Och i väduren så har vi ju Merkurius som går retrograd, som går i en konjunktion med den norra noden, och Venus är samtidigt i en konjunktion med Chiron. Och den 25 så går Merkurius direkt på den norra noden. Så det är mycket, det är inte bara Jupiter och Uranus, det är mycket annat som händer just de här dagarna. Så ja, svårt att säga om det, men det är noderna, det är liksom karma som rörs upp, det är Merkurius, det är budskap om någonting, det är Venus i konjunktion med Chiron, kanske finns det ett helande och ett läkande på gång, kanske någon form av fredsförhandlingar. Ja, drömmer ju fortfarande.
Det hade varit härligt.
Ja, vi avslutar i alla fall april med att vi får Mars i en konjunktion till Neptunus. Och det gör ju Mars mycket mer mellow, om man ska säga, inte lika stridbar. Och 29 april så går Venus in i Oxen. Och alldeles i slutet, den 30 april till och med den 1 maj, så har vi Venus då i en kvadratur till Pluto. Och Mars går in i väduren den 30 också. Så det är ett skifte i energierna som händer här. Och den andra, vi börjar nu på maj, och den andra till 3 maj så har vi Mars i en sextil till Pluto, och samtidigt så går Pluto retrograd. Och när de här yttre planeterna gör det, då stannar de, liksom, då går de baklänges väldigt länge. Så Pluto kommer att börja backa tillbaka i Vattumannen nu och hålla på med att backa tillbaka ända till den 12 oktober. Och kommer att gå tillbaka in i stenbocken faktiskt, tillbaka till 29 grader i stenbocken. Och det här är liksom, ja, det är väldigt normalt. De yttre planeterna har sådana här långa retrogradperioder, det är inget konstigt. Men just de här dagarna, när Pluto stannar upp och vänder, då är han ju extra kraftfull och då står han 2 grader i Vattumannens tecken. Så de som har planeter eller positioner alldeles i början, om de fixar stjärntecknen, kan märka av det här. Och jag skulle säga att nyckelorden för Pluto är ju både nedbrytning och uppbyggnad av någonting. Det är en transformation vi går igenom. Och ofta handlar det om saker som vi gärna vill ha kontroll över, men som vi faktiskt behöver tappa kontrollen över för att få en mycket djupare förståelse, för att bli mer äkta. Så kanske en känsla av lite förlorad kontroll över det området i ditt liv.
De kort som dök upp i läsningen, det var det här att du blir mer känslig, alltså ta emot. Och vi tänker ju inte på att när vi vill ta oss från ett läge till ett annat så behövs ett tillskott av energi. När vi planterar ett frö så är det ju vatten och det är näring och det är solljus som behövs för att det här fröet ska kunna gro. Och även för oss att det börjar ju med en längtan, för har vi ingen längtan då vet vi inte vad vi vill. Och så måste det vara så pass obekvämt så vi måste flytta oss framåt, för annars kommer vi att stanna kvar. Så enkelt är det. Men under tiden när saker växer, då händer det inte så mycket. Det där lilla fröet som jag planterat, det ligger fortfarande i marken. Det är liksom väldigt dolt. Men det som egentligen sker är att vi behöver ta emot av näring. Vi behöver fylla på. Vi behöver tanka. Och det gör att utåt sett ser det ut som att ingenting händer. Och det kan till och med kännas som att man står still, att man har fastnat, att man har tappat flytet. Man kan liksom bara känna att det funkar ju inte. Men det är för att vi bara ska fylla, 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 fylla upp. Och här är det vanligt att folk brukar få panik. De tycker att men nu har jag börjat, jag fick ju så bra idéer, varför händer ingenting? Och så blir de rastlösa och så börjar de jobba dubbelt så mycket och så börjar de hitta nya projekt och så börjar de istället för att tanka energi, fylla på, ladda batterierna, när det väl är dags, se till att man har resurserna då. Så att ta emot. Så börjar det liksom spöka i planeterna, ja, det förstår jag att det gör och att det kommer hålla i sig ganska länge. För att det går ganska fort att plantera ett frö. Men att få det där fröet att gro, det tar längre tid. Så det är ett längre tidsspann. Och det funkar fortfarande.
Du beskriver just de här Pluto-processerna så väldigt
Ja.
bra, för det är väldigt långsamma processer.
Ja.
Det är ingenting som händer över en natt. Och Det är lite grann, jag kan nästan se den här liknelsen som att när Pluto går in liksom i Vattumannen så sås ett frö. Det sätter igång nya tankar och idéer och så. Men vi behöver också den här retrogradperioden för att det där fröet ska liksom nå ner i myllan och lägga sig där nere och liksom börja gro. Och Pluto, i den här sin transformativa energi, så bygger ju Pluto upp nytt liv. Alltså vi kan behöva röja fältet och liksom lägga det i träda ett tag. Vi behöver rensa ut för att ge myllan tiden att liksom kunna föda nytt liv. Det är väldigt spot on faktiskt. Men i mitten av maj, 12 till 13 maj, så kommer solen att stå i en konjunktion till Uranus i 23 grader i oxen. Och det är ju mycket mer en snabbare liksom, energi. Den här kickstarten att förändra grejer, det är mer Uranus. Så Uranus får en extra skjuts där kan man säga av solen. Och Merkurius kommer nu komma ut ur sin skuggperiod, komma förbi de här 27 graderna i väduren. Och jag ska hoppa framåt på skärmen också och visa dig Ann-Sofie, så du får hänga med här. Vi hoppar till mitten av maj helt enkelt. Och nu är också Merkurius tid i väduren över. 15 maj så går Merkurius in i oxen. Och då blir det fullt med aktivitet i väduren som det har varit. Så här, Merkurius har varit väldigt busy, hängt här länge. Och nu när man går in i oxen då känns det lite grann som att Merkurius får den här perioden av att åh, gud, nu tar jag och kopplar av en stund här och har det lite nice. Jag chillar lite här i oxens tecken ett tag. Det har varit lite för mycket med den här busy-busy-vädursenergin. Och solen går ju sedan vidare och gör en konjunktion till Jupiter. Och det här är väldigt expansiva dagar. Och jag skulle säga att Venus också är då i konjunktion med Uranus. Så att vi har liksom först haft en aktivering av Uranus från solen och nu kommer Venus dit också. Och det här skulle jag nog säga är liksom överraskningar i positiv bemärkelse. Och vi har samtidigt då Mars i konjunktion till den norra noden. Och det ser vi här den 19 maj. Ja, och Venus kommer ju då att också komma i kapp Jupiter. Det blir den 22 till den 23 maj. Och här då ser man att Venus når fram till Jupiter precis 29 grader i oxen. Hon hinner precis ifatt Jupiter medan hon är i sitt starkaste stjärntecken. Och inom astrologin så pratar vi liksom om Jupiter och Venus som de mest lyckobringande planeterna. Så här, och nu står de tillsammans och de är hemma i Venus hus där hon har gjort allting så vackert och hon bjuder på så fantastiskt god mat och det är bara sån här, en lyxig och härlig upplevelse. Så det är liksom en fest som är på next level kan man säga.
Bra tider, bra tider.
Ja, jag skulle säga att vecka 20-21, hela den här liksom perioden här i slutet av maj, ser väldigt trevlig ut. Det är liksom härliga energier. Det enda lite så här smolket i bägaren då, det är just det här med att Mars passerar förbi norra noden och Chiron. Så det kan ju vara lite turbulens också. Jag skulle säga att man kan se det så här, som att de fixar stjärntecken, de som har planeter i den senare hälften av de stjärntecknen, och kommer att ha en väldigt härlig tid. Men för de som har mycket planeter i de kardinala tecknen och liksom mitten, slutet av de kardinala tecknen, kanske också kommer att vara lite smolk i bägaren. Sen den 26, då går Jupiter in i tvillingarna och nu blir det mycket fokus på kommunikation. Men Jupiter och tvillingarna, jag vet inte om det alltid kanske är sanningen vi får höra. Det kan vara väldigt mycket idéer och prat, men jag vet inte, substans kanske inte lika mycket då. Kan det vara. Och den 28 till 30, precis i slutet, så gör de Mars den här exakta konjunktionen till Chiron med 22 grader i väduren. Och jag ska ta oss framåt till alldeles här i slutet. Och nu hoppade jag för långt, nu hoppade jag ett år framåt, jag skulle hoppa en vecka framåt. Alldeles i slutet av maj, då har vi väldigt många konjunktioner.
Det ser ut som en stjärna.
Ja.
En
Här
hel
har
stjärna. Ja, den där är inte en hel stjärna, men den 30:e såg bättre ut.
30.
Ja,
Ja.
det är en hel stjärna.
Ja. Och
Ja.
det blir väldigt mycket blå streck ser man.
Ja.
Harmoniska aspekter mellan planeterna den 31 maj. Men vi har framför allt, skulle jag säga, väldigt många konjunktioner den 31 maj. Vi har månen och Saturnus på 18 grader i fiskarna. Vi har Mars och Chiron. Vi har Merkurius och Uranus och de står 24 grader i oxen. Mars och Chiron är på 22 grader i väduren. Och sen har vi Venus och solen då, 9 till 10 grader i tvillingarna. Och om jag skulle spekulera kring det här, för det är liksom många olika typer av energier som vi har att göra med. Nu hittar jag bara på. Jag säger inte att det blir så, men så här, symboliskt så skulle det kunna vara någon överraskande nyhet om krigsutveckling som också känns sorglig. Eller så kanske det här med Mars Chiron kan vara något form av läkande också. Jag hoppas ju på fred, men kanske är vi ändå inte riktigt där ännu. Sen, Anna-Sofia, då går vi in i juni. Ja, och då har vi ju första veckan i juni så är ju solen i en konjunktion till Venus i tvillingarna. Och de kommer faktiskt att gå hand i hand här under några dagar. Som känns, alltså solen och Venus känns alltid så här positivt. Och de gör också, solen kommer, nej, så här, Jupiter kommer göra en trigon till Pluto samtidigt som solen och Venus är i konjunktion. Och det känns också som positiv transformation. Jag tycker att det liksom fortsätter lite grann med den här positiviteten från slutet av maj. Och så har vi Merkurius konjunktion Jupiter när Merkurius har gått in i tvillingarna den 3 juni. Så det, men hela den här härliga perioden kommer att få ett abrupt slut. För den 8 så kommer det att bli kvadratur till Saturnus och då får ju de här härliga planeterna lugna ner sig lite, va? När de kommer bort här mot 19 grader i tvillingarna så hamnar de i kvadratur till Saturnus. Och det följs också av en Mars-Pluto kvadratur. Så Mars kvadratur Pluto och de här härliga liksom, Venus och solen som gör kvadratur till Saturnus. Lite tuffare. Ja, både Venus och Merkurius den 16, när vi kommer in i mitten på månaden, 16 till 18 juni, ska vi kika lite grann på. Känns som att jag läser vädret här igen. 16 till 18, då kommer ju både Venus och Merkurius att göra kvadratur till Neptunus. De står ju här i de sista, allra sista graderna i tvillingarnas tecken och Neptunus hänger fortfarande kvar 29 grader i fiskarna. Och solen följer ju tätt efter de här och fram till den 21 juni så har alla de här tre planeterna faktiskt gått över i kräftans tecken. Och härmed så får vi också, bryter vi upp den här starka koncentrationen av att vi har haft alla planeter i bara några få tecken. Det är ju som präglat hela våren att det har varit på det viset och här kan vi liksom se hur det blir mer som ett uppbrytet fält. Och midsommarhelgen, den präglas av att solen står i en kvadratur till Neptunus och månaden avslutas också med en sextil mellan Venus och Mars. Och jag skulle säga att juni, Vi stänger juni månad med en introduktion för de kommande månaderna. För mars är nu faktiskt inom 10 grader från en exakt, jag ska hoppa lite framåt här. Mars är inom 10 grader för en konjunktion med Uranus. Och den blir exakt 2 veckor senare, när vi har kommit in i juli. Och Saturnus står också inom 10 grader till Neptunus. Och det är det närmsta vi kommer att ha de två planeterna under 2024. Men det är ändå att vi smakar på lite mer av den energin. Och det kommer att bli mer aktivering av det under 2025 och in på 2026. Men det är en ganska stor händelse med Saturnus och Neptunus tillsammans. Så vi känner av det lite grann här.
Men det är väldigt mycket som sker i det dolda. Alltså än ser vi inte resultaten av det. Alltså medan du pratar så fick jag en liten glimt av, det måste vara när du var runt skolavslutningen i tiden. För jag började tänka på under pandemin, alla studenter som var så otroligt besvikna över att de inte fick ta studenten ordentligt och de hade sett fram emot det där och att det blev väldigt abrupt för väldigt många. Och sen blev det som vanligt och folk blev som glada över att få falla tillbaka i det vanliga. Vad som händer när vi tvingas ut i det obekväma, det är att vi lär ju känna det här. Och då har vi ett minne av att så här kan det också vara. När det är tvingat så är det ju inte någon glädje inblandat, utan då man bara får finna sig i det. Men jag fick känslan av att nu när vi har gjort den där resan en gång, då har vi ett litet minne av både bra saker som det innebar, men också lite dåliga saker. Och då är det lättare att göra någonting av det, komma dit igen. Så att de här nya fröna som har börjat sås, det kommer ner i myllan, då börjar de här gamla minnena poppa upp. Ja, just ja, men vet du, det här hade man kunnat göra. Ja, just ja, jo, men alltså, och jag fick liksom känslan av mycket insikter, mycket lugn. Det kanske inte, återigen, det händer inte så mycket på utsidan, men alltså det rörs om ganska mycket på insidan. Och det är nog en period så att när allt det här börjar blomstra, då kommer förändringen att gå väldigt snabbt. Och då är den ju så välgrundad, för vi har först tvingats in i den, sen har vi valt tillbaka våra favoritbitar av den. Så då kommer den här förändringen snabbt och den blir varaktig och den blir väldigt blomstrande väldigt tidigt. Så att det är spännande tider vi är i.
Och jag skulle säga att den här Saturnusenergin, den är ju väldigt, vi kan uppleva den som tung, men den är också karaktärsbyggande kan man säga. Man har varit igenom tuffa tider, när man har varit svårt så blir man ju också starkare på något vis för att man vet att man klarar av det. Så nästa gång man går igenom någonting som känns lite, och det är lite motstånd eller känns tungt på något sätt, så vet man att ja, men bara jag liksom kämpa på, håller ihop så gott jag kan, liksom, så kommer jag komma ut ur det här också. Även det här kommer att bli bra. Och vi på något vis bygger, det är nästan som vi också går på gymmet och tränar oss till att bli starka i att så här, kunna möta livet.
Jag ser redan fram emot att vi ska träffas igen och att det har gått lite tid och vi kan liksom blicka framåt. Vad kommer nästa fas vara i det här? För med tanke på hur mycket vi har dragit igång så måste ju tredje kvartalet innehålla ganska mycket spännande saker.
Ja, jag tror det. Och om vi summerar det här andra kvartalet så är det ju liksom i början av det ganska ordentliga, stora, liksom kraftfulla så här förändringar vi har. Vi är i mellantiden mellan en mån- och solförmörkelse som är väldigt förtätad och det kan sätta igång väldigt mycket på det personliga planet hos människor. Vi har Pluto som stannar upp och börjar gå retrograd, och kraftfull energi. Och sen så kommer det också mycket härliga grejer med Jupiter i konjunktion till Uranus och liksom de här Venus och Jupiter som hänger ihop med varandra. Så att början kanske lite mer utmanande och förändring, men också ganska härlig energi skulle jag nog vilja påstå.
Mycket härlig. Alltså med tanke på hur det har sett ut tidigare så är det väldigt mycket mer att surfa på flödet än vad det varit förut och må gott.
Men ska ju tillägga att det här ser ju olika ut i våra personliga liv
Så är
beroende
det ju.
på vad det är som man kan se aktiveras i våra personliga horoskop. Så att vissa kanske har time of their life, medan andra kanske har lite större utmaningar.
Så är det ju förstås.
Okej,
Ja.
vi tog oss igenom andra
Ja.
kvartalet. Så spännande.
Ja.
Vi ses ju såklart igen när det är dags
Det gör vi.
att prata om. Och då står vi mitt i sommaren.
Ja.
Vi ska ses och prata nästa gång. Se fram emot det.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack. Hej hej.
Hej!
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga-klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.